Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna kära lyssnare till Indupodden 88. Idag ska vi snacka ner racet på Mid-Ohio och med mig har jag Anna Andersson och Jakob Fredriksson.
Kul att ha dig med också, Ronny.
Ja, det är underbart att vara tillbaka faktiskt efter ett par veckors minisemester. Så att, ja, men ni har ju löst det så bra de här två senaste veckorna så jag har känt så här att jag kanske ska skita där och bara klippa avsnitten i fortsättningen. Vad tycker ni om det?
Nej, vi vill ha med dig. Nu ska jag snacka igenom en till svensk framgång bort i USA. Så. Det är roligt att du är tillbaka.
Mm, jag tycker det är härligt att du vågar komma tillbaka också.
Och då har ni snackat skit om mig eller när jag inte varit när inte ni har spelat in med det?
Nej, men eftersom vi har varit så himla lysande, jag och Jakob, så är det ju ändå ganska tufft att du liksom sticker tillbaks näsan där.
Ja, men det här är ju Indupodden 88 då. 88 avsnitt, jag var väl med på de ungefär, ja men några få undantag, jag var med på de flesta fram till då Indupodden 85. Men nu är jag ju nervösare än någonsin här, för nu känner jag att jag måste börja leverera lite och tillföra någonting.
Mm, du kan ju leverera vad det här avsnittet kommer att handla om.
Jag gjorde inte det. Vi ska snacka Mid-Ohio, men vi kanske ska prata mer saker också.
Ja, kanske Formel 1 eller IMSA, Indy Lights. Lite allt sånt där som har hänt i helgen. Så varför inte?
Ja, men det gör vi. Och vilken ände ska vi börja i då?
Vi kan väl börja med IndyCar, Honda Indy 200 på Mid-Ohio Sports Car Course där Penske äntligen vinner ett IndyCar-lopp. Det var länge sedan.
Den meningen trodde jag nog aldrig jag skulle få höra det säga, att det var länge sedan Penske.
Relativt så 10 lopp utan seger, det är nog relativt länge för Penske ändå. De hade en period liksom på 90-talet på 2 år. Men 10 år senaste, ja 20 åren, det är 10 lopp. Senaste 20 åren, det är rätt länge för dem. Nu slog ju Newgarden till äntligen efter att ha fallit på mållinjen 2 lopp i rad.
Men han hade 3 stycken på positions i rad här nu, va?
Mm, han är i farlig form, det må jag säga.
Men det kändes ju faktiskt som att det lite, nästan lite var hans tur. För han har ju verkligen smugit med i mästerskapet och egentligen bortsett från då de här segrarna som har uteblivit så har han ju hela tiden funnits med någonstans liksom. Så det var väl hans tur helt enkelt.
Ja, han gjorde det här loppet perfekt får man lov att säga. Marcus Ericsson gjorde det i alla fall väldigt svettigt för honom, vilket var jättekul att se. Förutom första 10 var det ett ganska odramatiskt lopp, men jag tyckte det var bra spänning.
Ja, men absolut. Jag hade gärna sett att det liksom inte hade varit några varv kvar där. Det var ju otroligt kul att följa Marcus de sista varven. När man bara hoppades och hoppades och hoppades att det liksom skulle räcka, att han skulle ta sig kapp.
Mm. Ja, det var väl egentligen, vi är ju inte så vana att se Marcus i den situationen han har varit nu under racet här nu, för det var ju väldigt odramatiskt där, men det var ju tack vare Marcus också som det blev ganska rafflande på slutet där, för den sista stinten gick ju inte av för hackor.
Nej, verkligen inte, och Marcus gör ju ett jättestarkt lopp. Det är ju bara första stinten när han körde på röda däck om jag vill minnas rätt, och ja, speglade helt Newgarden strategiloppet igenom, men på stint 2 och stint 3 då tar han in ganska mycket tid mot Newgarden, så det är lite synd bara att han hamnade, ja, jag vet inte, dålig rytm på något sätt första tredjedelen av loppet, men fantastiskt kört och skåpade ut, ja, resten av fältet då.
Alltså frågan är ju inte om inte det här är en av de bästa insatserna faktiskt som Marcus har gjort i Indycar.
Det tror jag på ett sätt, men situationen är ju liksom annorlunda nu, för att det jag tycker har varit väldigt intressant att se nu i den här rollen, om man säger så, när Marcus var topp tre hela racet igenom, det var faktiskt var felmarginalen för ens körning och för hela teamets insatser blir mycket högre när man är så här högt upp då, för när man har startat så här 9, 10, 11, alltså 13, 14, 15, 16 liksom, och man måste göra den här körningen och köra upp sig liksom i fältet för att komma topp 10 eller topp 5, då är det som så att allting måste ju klaffa från första varvet till sista varvet, och teamet vet ju det att okej, om vi ska nu ta några placeringar här nu vid det här depåstoppet och gå då från plats 14 till 12 till exempel, då måste man optimera och verkligen sätta ett perfekt depåstopp och helst kanske lite bättre än average liksom. Men i det här läget nu när han kör till sig då 5, 6, 7, 8 sekunder liksom till bakomvarande bil och är 5, 6, 7, 8 sekunder till den som ligger etta då liksom. Då vet ju teamet när man går in i depå liksom att okej, okay, så gör vi ett, går vi in i det här och gör det depåstoppet en sekund långsammare liksom än vad vi kan, så är vi fortfarande så pass, har vi fortfarande den felmarginalen. Och då får man ju samtidigt kanske en större arbetsro, vilket gör att du kan optimera också. De har ju utsatt liksom en hjulmutter fel här nu på flera veckor, och särskilt inte igår. Det gick ju helt odramatiskt liksom till, och det var kul att du pratade om det, Anna, i förra veckan när jag fick äran att lyssna på er just kring det här med att du vill inte ha Marcus på 12:e plats i starten, du vill ha Marcus topp 5 eller topp 6 i starten, och nu var han ju topp 3 då,
och det ser man ju.
Ja, det får tillskriva dig det här.
Nej,
då.
Nej, absolut inte.
Nej, men det ser man ju hur då en förare av Marcus kaliber med den racecraften han har liksom, vad han kan göra med en sån här position och han kan förvalta det liksom. För det, nej, jag håller med er att det var nog en av hans starkaste insatser hittills i IndyCar-karriären.
Men framförallt så var det kul att se att han tog sig an den här helgen på ett alltså väldigt moget sätt, och ett väldigt, det var ju så tydligt att han ville någonstans redan i kvalet. Och att han, det kändes lite, någonstans så känns det som att efter den där segern, det låter så fånigt att säga det, att den där segern gav honom någonting. Men det känns som att han har fått kanske någon form av annat självförtroende, att han vågar lite mer och vågar riskera lite mer. Och det var precis det vi pratade om, Jakob, förra veckan. Mm. Att han behöver ju också riskera lite mer i kvalet för att ta det där sista. Det går liksom inte att safea sig in på en fast six. Det funkar inte, utan du måste liksom upp där hela vägen.
Och nu tog han ju också stora risker i starten, som jag tyckte han gjorde väldigt imponerande, hur han försvarade sig in i första kurvan när Dixon kom på insidan och resten av fältet på utsidan. En väldigt trängd situation, men han manövrerar ut Dixon och behåller tredjeplatsen, som blir ju jätteviktig för resten av loppet. För sen är ju, först var det Alex Rossi som hade en alternativ däckstrategi som var lite, ja, agerade Jarno Trulli. Och sen var det Scott Dixon som gjorde detsamma.
Vad innebär det? Vänta lite, vad innebär det?
Trulli-tåget från Formel 1 cirka 2005. Kommer inte ihåg det.
Stoppkloss kallas det.
Stoppkloss, precis. Ja. Men Dixon och Rossi varvade den rollen loppet igenom. Och Dixon kom i mål mer än 30 sekunder efter Marcus. Alex Palou lyckades ju ta sig förbi bägge i stället på stoppet. Men även han var 20 sekunder efter Marcus. Och Marcus var ju definitivt den snabbaste av Ganassi-bilarna den här helgen. Det var ju två, tre stint på av loppet så var Marcus snabbast på banan, kan man ju lugnt
säga. Ja, en stark Chip Ganassi-helg får man ändå säga. För tar vi topp 5 här nu, så var det ju Joseph Newgarden på första plats då. Så hade vi Marcus på andra, Alex Palou på tredje plats, drygade ut sin ledning i mästerskapet nu. Så hade vi Scott på fjärde plats och så Alexander Rossi på femte då. Så att 2, 3, 4 Chip Ganassi i den här helgen.
Men alltså killar, det är ju någonstans så att man måste ju våga för att vinna. Alltså det är ju lite så, man kan ju inte safea. Mm. Det funkar inte.
Särskilt inte när nivån och jämnheten är som den är just nu i IndyCar framförallt.
Mm. Men det spelar ju egentligen ingen roll vilken idrott du håller på med. Det spelar ju ingen roll om du heter Armand Duplantis, Daniel Ståhl eller Marcus Ericsson eller vad fan, Nikola Karabatic, alltså du kan ju inte fega, du måste ju våga för att vinna. Det finns ju inte en idrottsman som har vunnit någonting som har segat sig till någonting. Inte ens Lewis Hamilton.
Nej, det är sant. Det är väl golfspelare kanske kan spela safe.
Ja. Nej, alltså... Alltså grejen är att när man börjar safea så blir det ju, oavsett var man håller på med, man är ju inte där. Man är ju lite liksom för långt ifrån. Man måste ju våga. Mm. Annars så blir det ju som Sverige, fotbolls-EM.
Ja, men sen bygger man upp en form av en buffert också, rent en framgångsbuffert som Marcus har gjort här nu de senaste veckorna. Då skapar man sig också utrymme och mentalt utrymme att kunna göra det lilla extra i form av, som du säger, att våga lite mer. Och nu, förut har ju den här bufferten varit begränsad till en eller två helger som varit framgångsrik, och sen så kanske man fått lite bakslag igen. Och i Formel 1 var det ju så, för att han satt i ett sämre material, och då blev det väldigt mycket på minuskontot här nu. Men i och med att han har byggt upp det här nu under ett antal månader liksom successivt, så ja, men vi säger att hade det gått och Fanders här nu igår och söndag, så hade ju, ja, men då hade det fortfarande liksom legat plus. Jag tror att mentalt så är det viktigt för en förare.
Mm. Ja, sen så tror jag också att det är fruktansvärt viktigt att besegra motgångar. Alltså om man tittar på Felix då, som har haft ett skitår, ursäkta språket, men det har ju varit bedrövligt hans år det här i år. Men någonstans så är jag övertygad om att när det vänder så kommer han att gå starkt ur det. För att antingen så går du ur det, och då går du stärkt ur det. Eller också så går du åt sidan. Och då är det färdigt.
Mm. Ja, just den här helgen kände jag också. Att du, jag tror Felix skrev det själv. För att prata Felix en stund så var det ju... Det var ju nästan ironiskt, skrev han själv på sina sociala medier. Det som hände här nu i söndags. Och det... Jag är beredd att skriva under på det. Att det, nu måste det vända någon gång.
Men det är klart att det gör. Frågan är ju bara när. Och det gäller ju att orka hela vägen. Det kan ju vara så att hela säsongen blir så här. Men då måste han ju orka så att han kliver någonstans nästa år. Men det finns ju, alltså, det finns ju så många idrottsmän som har kämpat så himla länge för att nå någonting. Och det är de som ofta är de största. Det är ju de som pallar. Antingen så pallar du eller så går du åt sidan. Precis som jag sa. Mm. Och jag menar bara Felix att han sätter sig, alltså... Att han kliver in i bilen igen efter den fruktansvärda smällen. Och att han gör det när han vet att han har inte gjort något fel. Utan att det är materialet som inte har hållit. Den måste ju, kan jag känna som utomstående då, fundera lite över att fastän man måste ju lita på det där. Litar man på det? Litar man på gänget när de talar om att nu har vi ändrat, nu håller den? Det måste man ju göra. Och har man då bestämt sig för att köra så måste man ju orka liksom. Och då blir man ju starkare.
Mm. Och nu gick han dessutom in då och kvalade faktiskt ut sin teamkamrat Pat O'Ward här nu i kvalet på lördagen då.
Var långt ifrån nöjd, och det förstår jag, men jag tittar på liksom datan där, att han var ju okej stark första två tredjedelar av varvet, men det är ju sista sektorn som han förlorade. Han kommenterade att det var 7/10 som de förlorade, och de visste inte varför. Så det är ju uppenbart att McLaren och SPM har en del att jobba med med setupen på road courses. För Pato Ward kör ju i och för sig upp sig till en 8:e plats. Men Felix lopp blev ju inte särskilt långt. Eller, han höll ju med, reparerade ju bilen och han körde ju loppet ut. Men det, blev, liksom, det var inte ens innan grön flagg var det roligt. Så vad är det som händer då? Första varvet för Felix. Jag har tittat lite på repriserna. Och för mig ser det ut som att Felix startar precis bakom Rinus Vike. Vike försöker göra en sån här fuling i starten som jag avskyr. Det är att hoppa ut ur ledet för att ta lite sats och kylstarta helt enkelt. Men Vike backar ur sitt försök att göra det. Det hindrar Felix framfart också. Så redan innan första kurvan då Felix tappar ungefär 2 led. Och sen blir karambolage bakom och så blir han petad av Romain Grosjean. Som startar på 18:e, Felix startar ju på 13:e. Så Felix borde ju ha varit mycket högre upp om han hade haft momentum som Vike förhindrade honom att ha. Så det var ju liksom innan ens grön flagg så var ju hans lopp fördömt på något sätt.
Men det har ju många gånger har vi inte sagt det. Att när man startar där nere så är ju risken så fruktansvärt stor att man drabbas av någon annans olycka eller oförstånd helt enkelt. Det är därför man måste liksom undvika det där och göra ett bra kval. Jag låter som en sån gammal raspig LP-skiva, känner jag.
Ja, och en startkrasch i IndyCar också är tyvärr också en sån sak. Vi diskuterade tidigare i år efter karambolaget i Texas att det händer för många startkrascher i IndyCar. Har ju inte riktigt jämfört det med hur det kan se ut i typ Formel 2 eller Formel 3, men det är definitivt många färre startkrascher i Formel 1 i modern tid i alla fall. Och det håller inte riktigt på den här nivån. Nu vet jag inte, nu går det inte att peka på en enda förare som gör fel i första kurvan. När Hinchcliffe, Ryan Hunter-Reay, Felix, Grosjean krokar ihop lite grann och Hunter-Reay också blir ståendes. Och ja, på tal om det då, det var ju verkligen de tre förare som behövde bra helger som ja, var med till första kurvan bara.
Men varför hände det då? Varför händer det så att de här som verkligen, verkligen, verkligen behöver bra helger bara med första kurvan?
Mm. Ja, Ronny, vill du svara på den?
Nej, jag tycker du... som sagt, jag är ju så nervös här nu fortfarande för att jag inte har kunnat leverera på 2 veckor här nu, så tar du det.
Nej, men det är ju för att de känner pressen.
Precis.
Varenda millimeter är viktig för dem och så förlorar de alla millimeter istället. Så det var väldigt ironiskt faktiskt.
Det är precis just det är. De vågar ju lite för mycket, för de har inte den här, vad var det du kallade det för, framgångsbuffert. En sån skulle jag också vilja ha, en framgångsbuffert.
Mm. Ja. Dagens nyord, eller nysvenska ord, så här, kanske kommer in i Svenska Akademins ordlista om ett år här.
Kan vi lösa ordet kamikaze-tips så kan vi lösa ordet framgångsbudget. Nej, men buffert var inte budget.
Efter den här alltså startincidenten då för Felix del, så fick han fick ett varv liksom efter redan från början då egentligen, och sen han fick väl avsluta resten av racet, bilen var ju skadad.
Ja, och han hade ju inte pace efter skadan på bilen, så han blev 2 varv efter i mål, och det måste ju vara så otroligt tråkigt att bara ligga där i 77 varv och veta att bättre än så här blir det inte när man ligger på 21 plats, så riktigt, riktigt surt.
I andra änden av fältet då, där hade vi Marcus i topp där då. Och innan vi pratar vidare om racet så kanske vi ska... Vi har fått en kommentar från Marcus, ska vi passa på att lyssna på den kanske?
Mm, spännande, det gör vi.
Såklart en väldigt bra helg när jag ser tillbaka på den. Som grundlades med det fina kvalet på lördagen. Väldigt viktigt på alla banor såklart, men framförallt på Mid-Ohio tror jag att starta långt fram. Tycker vi gjorde en bra liksom plan för helgen med att ändra lite hur vi brukar göra och fokusera mer på att göra så många varv som möjligt på träningarna. Och jag tror att det gav resultat. Jag tror att det gjorde mig lite mer bekväm inför kvalet. Så även om inte tiderna var superbra på träningarna så fick jag många varv för att lära känna bilen och veta mer vad jag behövde göra inför kvalet då. Så det är någonting som vi pratade om innan som vi ville prova och som vi provade och som verkade funka väldigt bra, så det tar vi med oss. Sen själva racet, så starten, första kurvorna väldigt viktiga. Jag visste att Scott skulle vara aggressiv och han var ju uppe och ja, nästan förbi på insidan, men jag liksom satte emot mot både han och Will Power, och det var väldigt viktigt för mitt race. Sen ja, efter det så var väl, kändes det bra första delen av första stinten, men sen fick jag för mycket understyrt och började köra slut på mina framdäck andra halvan av första stinten på röda och kunde inte riktigt hålla tempot som Joseph och Colton hade framför och fick kämpa då sista delen av första stinten, men lyckades ändå köra snabbare än Scott och de övriga bakom då, så det såg ändå bra ut. Men sen de andra 2 stinterna på svarta var ju min absolut starkaste. Bilen var mycket mer som jag ville ha den balansmässigt och kunde känna under andra stinten vad jag behövde göra för att ta hand om däcken så att de höll en hel stint då. Så när jag kom ut där på sista stinten som 2 med, vad var det, 8 sekunder upp till Newgarden, så visste jag att jag skulle kunna i alla fall ta hand om däcken på ett bra sätt, och sen fick vi se hur det gick för Joseph då, hur han skulle klara av att göra det. Och märkte med 10 varv kvar att jag verkligen hade bra hugg på honom och tog in väldigt mycket och satsade allt för att komma ikapp. Och ja, som sagt, hade behövt kanske ett varv eller 2 till för att verkligen tag i den där segern. Men oavsett så var det en otroligt stark tävling och bra resultat, bra med poäng. Och hoppa upp till femma i mästerskapet. Så det känns fantastiskt bra nu när vi går på uppehåll och väldigt laddad för avslutande delen av säsongen.
För ett par månader sedan pratade vi om problemen med kvalfart och problemen i depån. I helgen här nu så kvalade du P3 och depåteamet har ju inte satt en julmutter fel på flera veckor. Hur har det blivit så här?
Kvalen och depåstoppen har varit lite av en följetong här på sista ett och halvt åren här i Ganassi, och känns som vi har fått väldigt bra snurr på båda de sakerna nu, och det ger ju resultat, speciellt i en sån här serie som IndyCar, så är det ju de små detaljerna som avgör. Så nej, det känns bra att både det hårda jobbet som både jag och teamet har lagt ner har just givit resultat. Jag jobbar mycket med Dario och lite annat folk för att försöka ta steg på kvalen. För det har varit tydligt att det var den sista pusselbiten för mig att hitta. Och jag även jobbar mycket med teamet för att se till att depåpersonalen är på tårna och liksom är med i toppen. För det är så himla viktigt. Så ja, det gäller att fortsätta med det.
Nu är det sommaruppehåll och som sagt, du är en ny femma i mästerskapet. Vad har du planerat för veckorna fram till Nashville?
Nu de här fem helgerna, eller fem veckorna som uppehåll, så kommer jag åka hem till Sverige 2-3 veckor. Och sen tillbaka till USA igen för att ladda för sista delen av säsongen.
Jag tänkte det på det Marcus nämnde om starten där att han visste att Scott Dixon skulle vara aggressiv när han kom bakifrån där. Och så som Marcus stängde dörren för honom där in i... det var väl in i kurva 1 då.
Mm.
Jag tycker det där märkte man också en scenförändring eller en attitydförändring, för det har känts lite som att Scott Dixon har gjort lite vad han har velat senast sedan Marcus kom till Chip Ganassi. Han har inte liksom inte stängt dörren lika bryskt mot Scott, för jag förstår det liksom, ny teamet och så är man. Han har ju varit med liksom fighter som mästerskap då, Scott, och har varit ett av teamet. Och nu är Marcus i en situation i det här racet där han liksom kör för en pallplats redan från varv 1. Och så som han, nu markerade han ju att här kommer inte du förbi gratis liksom. Och jag gillade den scenförändringen i söndags.
Ja, det har jag märkt också från Palous sida, för de vet ju om att en stallkamrat ska man ju inte racea på samma sätt som en annan förare. Och om det hade varit Pagenaud eller Newgarden som Will Power sen mötte i roliga kurvan och incidenten som skedde där, då hade jag inte han alls kört likadant. Dixon hade ju inte kört likadant om det hade varit Palou eller Eriksson. Men nu för första gången på ganska länge så är ju Dixons bubbla i Ganassi, den lite rubbad. Felix var ju där och försökte peta hål på den förra året efter han vann på Road America, men sen så följde Felix form därefter. De andra stallkamraterna Dixon haft har ju inte alls varit samma nivå, så det är ju 8 år sedan då så, när Dario Franchitti körde i stallet, som Dixon inte var ensam första förare i stallet. Men nu leder Palou mästerskapet och Marcus är i sin livsform, så Dixon har mer att köra för nu, må jag säga. Mm. Så kanske vi ser mer fler aggressioner från Dixon. Nu var det väldigt aggressivt att köra mot just Will Power där. Men det är kul att vi får se honom slagen också. För även om han är 4 så har han 2 stallkamrater före sig i mål.
Nu får man ju liksom ta helg för helg här nu. Så nu kvalade ju Marcus fantastiskt här nu i den här helgen då. Precis det som har efterfrågats då, att P3 startar därifrån, där han känner nu om man ändå kan hålla i detta. Men vi säger nu, ponera nu att han kan hålla i detta, behålla momentum, Palou fortsätter på sin inslagna linje och leda mästerskapet. Du sa där med att den här Dixons roll har rubbats lite, eller hans bubbla har rubbats lite. Vad tror ni, om vi ska fortsätta spekulera lite, vad som kommer hända med dynamiken i teamet här nu, om det ska fortsätta så här resten av säsongen och även in på nästa säsong?
Jag tror inte att de kommer tillämpa stallorder för den allra sista loppet, eller när Dixon eller någon av dem är matematiskt uträknade ur mästerskapet, och förmodligen blir det då bara sista loppet som de kommer vara det. Så jag tror det kommer vara ganska status quo. Nu har Ganassi tre första förare och var, what's not to like liksom. Det är ju en drömsituation om man heter Chip Ganassi.
Nej men vad ska man säga om det? Det är ju oerhört svårt att säga. Alltså, allting beror ju på hur den här säsongen fortsätter att utveckla sig. Det är ju jättesvårt att spekulera och jag känner inte att jag har den kunskapen kring exakt hur det teamet styrs för att kunna säga bä eller bu eller någonting annat. Jag hade gärna velat vara en liten fluga på väggen när de har haft sina förarmöten där för att höra lite grann hur snacket går och höra. För jag kan ju tänka mig, utan att veta, att Scott Dixon inte är helt nöjd utan han är ganska irriterad över att vara i den situationen som han är i. För han hade nog gärna velat köra hem det där mästerskapet ganska säkert. Mm. För jag tror att det betyder väldigt mycket för honom att få ta det där och kliva upp som en av två förare med flest mästerskap i IndyCar. Så att, och det är klart att hans situation blir ju hotad. Men hur de väljer att hantera det, alltså Chip Ganassi, han vill ha vinnare. Sen är ju frågan hur man hanterar det. Jag tror att det är viktigt för teamet att man försöker hålla en sund konkurrens samtidigt som man ser till att det finns möjlighet att vinna. Vi vill ju inte ha ett F1-Ferrari här inte.
De vill nog inte ha en repris av det som hände på Harvest Grand Prix förra året när Felix offrade sitt lopp för att inte köra om Dixon som dessutom hade en lite skadad bil. Så att där förlorar ju, de kom väl hem 8 och 10 det loppet, men Felix hade ju fart för en femte plats åtminstone där. Så det har nog stallet lärt sig av. Men de är nog väldigt, väldigt nöjda bara. Så att, jag tror inte finns så mycket för dem att hantera det här. Utan det är bara att gasa vidare.
Jag tror vi får helt enkelt se hur säsongen utvecklas. Det kan ju, jag är väldigt, väldigt spänd på att få se det här Music Grand Prix i Nashville. Mm. I augusti. Jag tror det kan bli en riktig höjdare. Och jag känner för varje helg som går så blir det allt mer spännande att se vad som händer i Ganassi-teamet.
Mm.
Får väl kanske möjlighet att fråga Marcus framöver hur läget är.
Jag tror att loppet i Nashville kommer vara tongivande för resten av säsongen. För ifall Palou missar en topp 10 där men Dixon kanske går och vinner. Så då tror jag att Dixon kommer vara den som drar det längsta strået i stallet den här säsongen i alla fall. Men låt se hur det blir där. Det är för många veckor dit. Nu blir det break helt plötsligt. Men det har varit en fantastisk säsong hittills.
När vi som är sladdade, då blir det break. Det är ju helt värdelöst.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Har vi några fler guldkorn att lyfta fram från helgens race då? Vi har ju vi hade Colton Herta som hade ju hugg på Joseph Newgarden där. Han startade från P2 första stinten, men sen så gick det ju egentligen alltid emot honom.
Strul med bränsleriggen, vilket jag misstänker inte löstes helt, för han fick ju lov att göra ett extra depåstopp på näst sista varvet. Det var tydligen inte all bränsle i den bilen. Och sen körde han motstopp också. Ändå 13:e. Före Simon Pagenaud till exempel och Rinus Vicky. Mm. Men nej, det blev inte en vändning för Andretti-stallet den här helgen. Det var Rossi som tog hem en femte plats, men Hunter Ray och Hinchcliffe var ju borta i första kurvan också.
Ja, det hjälper inte att teamkamraterna kör in i varandra. Sen var det väldigt andra faktorer som bidrog till det. Så. Men nej, Andrettis kräftgång fortsätter. Sedan så om vi tar till exempel team Rahal Letterman Lannigan, så var ju egentligen den enda som hade levererat hyfsat på kvalet var ju Graham Rahal då, men sen i mål så hade vi ju Graham på sjätte plats och så hade vi Santino Ferrucci på nionde plats, ytterligare en topp 10 från inhopparen Santino Ferrucci, Gergay Farkas favorit, och sen så har vi Takuma Sato som avrundade tionde topp 10 där då, så att de körde upp sig fint ändå i racet. Frågan är hur, om vi kommer få se alla de här tre på grid nästa år, eller om det blir så att de ska ju köra med tre bilar nästa år, har de ju, siktar de ju på.
Mm, det är deras ambition, och jag tror Santino håller på att köra till sig en heltidsstyrning. Han har, förutom ett par krascher på träning, så har han ju bara levererat i loppen. Han har ju kommit till mål i topp 10 varenda lopp som han har kört hittills i år. Så.
Du har en, han har en halv säsong kvar att sinka allt det där på. Det är medveten.
Ja, men han kommer ju inte köra alla lopp, så det kanske är tur för honom.
Nej. Han kan nog lyckas med det på två race också.
Problemet för Ruchi har det är att ingen respekterar honom. Liksom. Så ingen kör ju snällt mot honom, men han kör inte snällt mot någon heller. Men han kör ju för oschysst många gånger. Och det finns ju inte många andra stall som är intresserade av honom därav. Men han verkar ju hittat hem hos Rahal, så why not?
Mm. Sen en annan sak som jag tycker ska bli lite kul faktiskt, det är imorgon när Tatiana Calderon ska testa tisdag på Mid-Ohio. Och det är en tjej som jag har haft förmånen att prata med ett antal gånger faktiskt, i olika sammanhang, när hon var i närheten av körde Formel 2 och när hon var i närheten av Sauber. Och det där är en, det jag tycker är en rätt spännande tjej. Hon har inte så superbra resultat i Formel 2. Hon har kört en del i Japan, men det ska bli intressant att se hur hon klarar sig i IndyCar.
Mm. Det är ju Foyt-bil som hon kommer köra, den som Sebastian Bourdais sitter i vanligtvis, och det är ju den fungerande Foyt-bilarna. Och Calderon har ju i alla fall väldigt mycket erfarenhet från väldigt många olika sorters bilar. Och det har ju visat sig när man kommer till IndyCar att det är värdefullt. Hon kör ju LMP2 också i World Endurance Championship. Så det kan absolut vara en intressant prospect för Foyt-stallet för nästa år.
Ja, men det är en intressant förare. Hon har ju en ambition, den här tjejen. Verkligen. Och den typen av tjejer gillar jag som ja, de har en ambition, de går för sitt mål och de viker inte undan. För trots allt så är det så att många tjejer som håller på med motorsport har det väldigt tufft för att de är tjejer.
Jo.
Så att, det är kul att se vad det blir av den.
Men var det redan i morgon tisdag då, eller då idag när ni hör detta, som hon kommer köra? Kul.
Precis.
Har vi all anledning att återkomma till det och se hur det gick med det testet. Jag får hoppas att du får någon form av rapport därifrån i form av tider eller så här. Det kan vara kul.
Ja.
Och det dyker säkert upp på hennes sociala, men inte annat.
Har vi något mer att säga om Will Powers lopp?
Ja, det började ju, tog ju slut innan det började, på att säga. Ja. Det var en intressant situation där, för det var ju då skott vände ju runt honom först då, och i starten, och sen efter några kurvor, och sen, nej, herregud, så var det inte alls, va? Nej, jag tar tillbaka det.
På
F6 efter gulflaggen var det.
Ja, efter omstarten så Dixon på röda däck, Power på svarta, de fightas fram och tillbaka i några kurvor, och sen försöker Power fighta tillbaka, men det slutar ju med att han vänds runt och fast i mitten av banan. Mycket däcksrök och Ed Jones brakar in i Power. Men då är frågan då, hur är det rätt att Dixon inte fick en bestraffning för det där?
Om man skulle elevera den frågan till en liten högre nivå, så om vi drar paralleller nu till det som hände i Formel 1 till exempel i helgen här nu med Charles Leclerc och Sergio Perez till exempel, och det var en situation till där.
Lando Norris.
Norris och Sergio Perez också, va?
Mm.
Perez två gånger dessutom.
Ja, precis. Så jag vill vända på frågan och snacka och vända på frågan, Jakob, till dig. Så här, vad tycker du?
Jag tycker att Will Power tog en risk och det betalas inte, så då ska inte Dixon få bestraffning för det. Power var ju rätt blå efteråt och sa att han borde veta bättre, men vi borde fatta att Dixon var på röda däck och skulle vara väldigt aggressiv, och Power borde inte tagit den här risken att försöka köra om tillbaka. Och det i Formel 1 är ju då att de som försöker köra om på utsidan tar en risk, Den risken betalas inte, men det betyder inte att den de tar risken emot borde få en bestraffning för det. Liksom, det finns ett sandfåla där och man kan låta bli att försöka köra ut i sandfålan när man försöker köra om någon. Så jag tycker bestraffningarna i Formel 1, de är absurda, för att det är den som, ja, den som misslyckades med sin omkörning fick en omkörning gratis istället. Eller ja, Perez fick ju sitt lopp lite förstört i incidenten med Lando Norris. Men vad tusan, det här är en sport som går ut på att ta risker. Så varför ska domarna peta i varenda moment sådär? Jag tycker det är absurt.
Alltså jag tycker ju, jag håller med Jakob, men framförallt tycker jag det är brutalt korkat av Sergio Perez att göra det två gånger.
Ja.
gör man det en gång och får en bestraffning, då får man väl fatta vad det är som gäller. Och så låta bli att göra det gång två. Alltså hans race här i söndags, det var ju... Man kan inte ens börja och kalla det godkänt.
Nej, han är ju lika dålig kolsuper själv då, när han gör precis det som Norris gjort på honom och fick en bestraffning för. Så att,
Katastrof. Tänk för det 17 gubbar. Mm.
Vad är mest dumt då? Göra den grejen två gånger som Sergio Perez gjorde, eller är det så att göra på Yuki Tsunodas sätt och köra över den heldragna depålinjen på samma ställe två gånger och få åka på samma typ av bestraffning två gånger?
Men det är väl lika korkat båda två. Så fort du gör ett fel och sen så lär du inte av det och så gör du samma sak en gång till. Jag menar, stoppar du ner handen i kakburken och så får du en örfil. Stoppar du dit den en gång till då? Va?
Till skillnad från om man skulle gå till Sergio Perez försvar då, så ändå är det en racingsituation där man ska köra om en annan förare, och situationen kan ändå potentiellt, utgången kan ändå på ett sätt bli eventuellt lite annorlunda, men en linje är där den är, så i Yuki Tsunodas fall så tycker jag nästan det är lite snäppet dummare.
Det är ju korkat båda två. Jag blir så trött på förare som är korkade. Oh.
Ja.
Det är jättelätt för mig i alla fall att sitta vid sidan av och säga att de är korkade. Sen hade jag säkert samma miss själv, men det är en helt annan historia. Den behöver vi inte ta här.
Det sparar vi dig.
Tack.
Ja, jag tycker att sådana där risker som förare tar, det ska vara acceptabla. Ifall de kör av, så visst. Det är synd att eftermälet i Formel 1 blev på det viset, och det är synd att eftermälet i Will Powers omkörningsförsök också blev, för det är ju en väldigt farlig situation då när man står mitt i banan, och han gjorde ju också illa handen där när Ed Jones träffade honom. Såklart hade han ju händerna på ratten, men när man inte har servostyrning i IndyCar så liksom det blir ett rejält slag i ratten när däcken får sig en törn. Men det verkar inte vara något brutet i alla fall för Will Power.
He lost power,
och han har några veckor på sig nu att återhämta sig fysiskt då tills det är dags igen. Ska vi innan vi, nu går vi på ett litet sommaruppehåll här nu, eller IndyCar går på ett litet sommaruppehåll, så ska vi passa på att dra den nuvarande mästerskapsställningen, kanske topp 10.
Kan vi göra. Vi har ju Alex Palou fortsatt ledning i mästerskapet, nu med 39 poäng för Patricio Ward. Så det är ganska hyfsad lucka han har nu ändå.
Hyfsad lycka är det väl också, va?
Ja, det är det. En seger är 50 plus lite bonuspoäng. Den här gången när Newgarden vann från pole position med svart tog han 54 poäng, och det är ju max man kan ta en vanlig helg. Tredje mästerskapet har vi Scott Dixon. Han ligger 56 poäng efter. Joseph Newgarden kryper tillbaka efter 21 platsen på Road America. Han ligger 69 poäng efter på fjärde plats. Och sen Marcus Ericsson, femma i mästerskapet. 104 poäng efter Palous 384, så Marcus har 280 poäng. Han har tagit näst flest poäng av alla på road courses, Marcus. Så det är bara på valerna att han har sackat efter lite grann. Så det är väldigt imponerande hans form just nu.
Det var road och street courses, va? Alltså icke-ovaler. Ja, precis. Det är imponerande. Det hade ju inte jag koll på faktiskt.
Ja, och det var synd det som hände i Texas därmed. Sen på sjätte plats, lite av en överraskning eftersom han har varit helt osynlig och vi inte nämnt honom hittills det här avsnittet. Simon Pagenaud. 271 poäng, 113 bakom ledande Palou. Ja, han bara tar poäng, men borde tagit fler. Colton Herta i alla fall har ju vunnit ett lopp, men nu är det stolpe ut igen hela tiden för honom, verkar det som. Han ligger 124 poäng efter. Det är ett getingbo efter från sjätte till nionde plats. För det skiljer bara 15 poäng från Pagenaud ner till nionde. Först, innan dess har vi Linus Vikey, 257 poäng. Graham Rahal, 256 poäng, ni ser. Och sen Takuma Sato avrundar topp 10, 226 poäng. Så där är en lite större lucka mellan Rahal och Sato. Men liksom Pagenaud 271 och sen Rahal 256. Och, det, och mitt i smeten har vi också Hurta och BK där. Så det är ett getingbo som fightar som topp 5 i alla fall i mästerskapet.
Och ser man typ på teamsidan då så är det ju Chip Ganassi Racing som nu har då P1, P3 och P5 i mästerskapet då på de här tre förarna. Och sen så har vi Jimmy Johnson lite längre ner, men han kör ju inte full säsong då. Men ja, det är, ser ut att dra upp sig till en väldigt spännande historia här nu under andra halvan av säsongen som väntar efter sommaruppehållet här.
Det var ju lights på banan också.
Det hade vi.
Mm.
Och Linus Lundqvist bärgar den här veckan 2 stycken fjärdeplatser. Man vill ju ha honom högre upp här nu, men de har det lite, det går, eller ska man säga att det är Andretti kanske som har steppat upp det lite, för nu är ju Cal Corcord har ju varit omutlig på sistone, och särskilt nu i helgen.
Ja, han rycker iväg med 2 segrar till. De har väl vunnit 5 av de senaste 6 loppen, så han är absolut den med bäst form. Och Kirkwood med så tajta band till Andretti Autosport. Det är mycket möjligt att det här stipendiatet, ifall han vinner det, kan räcka till en hel säsong i IndyCar nästa år för honom. Utifall de inte vill välkomna tillbaka Hunter Rail Hinchcliffe på heltid. Så det ser väldigt bra ut för Kirkwood. Men Linus gör ju liksom inte något fel, men det är inte medvind just nu.
Nej, men han säger ju själv att han gjorde ett par misstag, men jag tror att det är nog en bidragande orsak till att han känner liksom att han måste pusha materialet upp till max och kanske lite för mycket då, stundtals då, för att kunna hänga med här nu. För nu har vi ju, vi ska göra så här, vi kan väl lyssna på vad Linus hade sagt efter helgens begivenheter.
Ja.
Ja, vi kommer ju iväg med 2 fjärdeplatser från helgen. Och men såklart så är man inte nöjd med det. Vi är ju här för att vinna. Men ibland blir det så. Vi hade ju som sagt en ganska tuff inledning där jag gjorde ett par misstag. Och som sagt satte muren både en och två gånger. Så när man tittar på hela helgen så får väl 2 fjärdeplatser inte ses som allt för stor katastrof. Men som sagt, vi vill ju bättre än så. Men det är fortfarande i fighten om mästerskapet och det är fortfarande 8 race kvar. Så det är bara head down och komma tillbaka sen senare.
Ja, nu har du kört lite mer än halva säsongen och du ligger på en tredje plats i mästerskapet. Vad säger du om din egen och teamets insats så här långt?
Ja, men alltså vi hade ju en jättebra start på säsongen där vi kände oss väldigt starka. Och sen tyckte jag att det var kul också på Detroit att kunna få till det på en stadsbana, vilket var första gången som jag liksom varit med och slagit som segrar och poles på en stadsbana. Sen nu de senaste 2 helgerna så har jag haft det lite mer kämpigt, och jag tror vi som team också har jag kanske tappar lite till Andretti där som har hittat någonting. Men som sagt, nu har vi ett långt sommaruppehåll och ska fortsätta och försöka komma tillbaka ännu starkare och ta tillbaka det övertaget som vi kanske hade där i början av säsongen.
Mm. Det verkar som att Andretti som team successivt har liksom flyttat fram positionerna och blivit snabbare än i starten av serien. Hur går snacket i ert team och om detta, och vad tror du att motdraget sitter?
Ja, precis. Det verkar som att Andretti har hittat någonting. Speciellt kanske de sista 2 helgerna. Och det ser vi också. Och teamet är ju medveten om det. Så som sagt, det är alltid första steget i det hela. Att alla är överens om att de har hittat någonting som inte riktigt vi har. Så jag tror vi har några idéer om vad det kan vara. Problemet är ju som mitt under en racehelg, så är det ju svårt att du kanske inte vill prova allt för stora ändringar när du går in i ett race, eftersom du, det är svårt att säga om det är rätt eller fel förrän racet är slut då.
Så vi kommer nog kunna gå igenom rätt mycket data och snacka nu under sommaruppehållet om idéer. Och sen så har vi ju förhoppningsvis rätt lång tid på oss att försöka hitta det som vi saknar.
Okej, men nästa helg är på Worldwide Technology Raceway. Det är en oval. Och det är ju en ny premiär för dig också då. Hur förbereder du dig för detta och hur ser dina planer ut fram tills dess?
Precis, nästa race blir ju en oval som blir första gången för mig någonsin att jag kör på en oval. Så det blir spännande. Jag tror att de bästa förberedelserna du kan göra är ju som sagt att försöka spendera tid i en simulator, men sen även försöka prata med så många förare som möjligt som har hållit på och kört med ovaler och vad man ska tänka på och så vidare. Sen kommer det alltid, det är ju en helt annan grej sen när du väl får sitta bakom ratten och göra det själv. Det positiva är att jag tror att vi har totalt tre testdagar innan som vi får köra på ovalen. Så förhoppningsvis kan man liksom ta sin egen takt och bygga upp till det. För det är någonting som jag också har fått höra, att man ska ha respekt för ovalerna. Men det ska bli kul, det ska bli spännande som sagt. Jag vet själv inte riktigt hur jag kommer reagera på första varmen, men jag ser fram emot det.
Jag har funderat på det. HMD Motorsports är ju liksom ett team, och så Global Racing Group är ju liksom nya för i år då, men de har ju slagit ihop sina team här nu, eller i alla fall utåt sett då inför den här säsongen. Nu är det ju ändå, det känns ändå som det är lite utav två team. Jag har inga som helst belägg för detta egentligen, utan det är bara spekulationer. Vi har ju David Malukas då i HMD Motorsports, och så har vi då Linus Lundqvist i Global Racing Group då, och så har vi då, och med Linus då i Global Racing Group då, så har vi Benjamin Pedersen, och så har vi då Malukas har ju då Lastorskin i sin ringhörna och så. Frågan är egentligen hur stort utbytet däremellan är så nu när det börjar dra ihop sig mästerskapet här nu, och det är många race kvar, men vi har ju David Malukas på andra plats och så Linus Lundqvist på tredje plats, och det hade varit intressant att se hur det samarbetet ser ut bakom kulisserna.
Det kan nog vara så att det finns förare det stall som inte bidrar med så mycket. Lars Orsken till exempel, han är en gentlemannaförare som inte kommer ta steget upp till en snabbare form av bisklass någonsin, kan ganska lugnt säga. Han är ju lite över 30 till och med. Så det är ju kanske ett litet ankare. Kvalform har de ju. Lundqvist har ju 3 pole positions, så det är lika många som Kirkwood, Malukas och Daniel Frost också har.
Ser man dock trenden här nu, så har det ju varit en Andretti-historia sista tiden här nu. Och det är väl Malukas har vi haft lite enklare än Linus de här sista två helgerna. I kvalen då. Men ändå, så jag tycker det är starkt att Linus ändå lyckas bärga de här. Han är ju sämst 50 plats liksom i kvalet, och man behöver ju kvala ännu bättre egentligen för att ha verkligen med race-segen att göra så. Men det kan ju, som sagt, det är två race-helger här nu, det har varit gått lite, man kan säga det, kräftgång då. För ser man till mästerskapet ändå, så nu har vi Cal Kirkwood på första plats i ledningen då på 290 poäng. Sen har vi David Malukas då på 279, och så har vi Linus Lundqvist på 265. Så det är ju 25 poäng upp då till Cal Kirkwood från Linus del. Och sen så har de ju distanserat liksom resten av fältet, för på fjärde plats har vi Daniel Frost då med 204 poäng, så att det är ju lite större hopp där. Så det verkar vara de här tre, men jag börjar känna att Cal Kirkwood kan bli en svår nöt att knäcka. Däremot så, du gjorde mig uppmärksam på, Jakob, en artikel som var Marshall Pruitt som skrivit för Racing.com kring en kommentar kring Silly Season och Linus status där.
Ja, att han pratade med IndyCar-stall. Eller att IndyCar Stall är intresserade av honom. Så just de här, att vinna mästerskapet med det här stipendiatet, oavsett om det är i år eller nästa år, det kommer vara guld värt. Så fortsätt satsa, Linus.
Och tror vi har chansen att se honom redan, oavsett om det är vinst eller inte vinst i mästerskapet här nu. Alltså det har ju varit, han nämnde väl någonting om att Linus verkar ha en ganska solid backning bakom sig, och det om så är fallet, så kanske inte ens han kanske inte ens behöver vinna mästerskapet i år, utan tar man topp 3 så får man ju garanterade testdagar i IndyCar i alla fall. Och det är att bara få in en fot där i det mästerskapet, det hade ju varit mumma. Det är ju viktigt att sluta topp 3 här.
Ja, Linus presenterade ju en ny sponsor i veckan, Utah Airguns. Jag antar att det är julmutterpistoler från Utah.
Nej, jag tror att det är till och med, kan det inte vara så att det är luftpistoler bara?
Kanske kan vara, det är i USA ändå vi snackar om. Så det är ju ett lovande tecken, liksom, man får hem nya sponsorer, dittan och dattan. Så hoppas bara att själva stallet hittar det här som Andretti har gjort då.
Ja, Linus kan vi ju räkna med att han kommer i alla fall inte ge sig. Det vet vi, det är en vinnare av rang.
Ja, han verkar också ha tillförsikt inför, han tycker det är spännande att köra ovaler här nu, som väntar här nu i, efter sommaruppehållet. Så att, ja, det ska bli kul att se honom på en sån barn också för första gången. Bäst, jag gick in på utaarrogancehernu.com. Det där är inte julmuttepistoler.
Okej. Okay. Ja, bra att du kollar upp.
utaarrogance.com. Inte sponsrat. På tal om Chip Ganassi, det kommer ju en nyhet här i veckan om att Chip säljer sitt BNI NASCAR till en ny intressent. Alltså han kommer alltså lämna NASCAR inför nästa år.
Mm.
Kan inte du berätta lite om det, Jakob?
Ja, Chip Ganassi, efter 20 år i NASCAR så vill han inte vara där längre. Det är lite intressant. De har aldrig varit ett toppstall i NASCAR, liksom någonsin. De var så starkast så tid som 2002-2003 när Sterling Marlin ledde stora delar av NASCAR-säsongen 2002 i bil nummer 40, den här ursnygga Silver Bullet sponsrad av Coors Light. Men när Marlin skadade sig ganska allvarligt i slutet av den säsongen och missade det sista loppen så har inte Ganassi-stallet varit bättre än sexa i mästerskapen med Kyle Larson för några år sedan. Sterling Marlin kom trea 2001 när stallet som Ganassi köpt upp, Felix Sabadas Racing, för första av året då kallades Chip Ganassi Racing. Så det har bara varit nedförsbacke sedan dess. Och i år har han Ross Chastain och Kurt Busch. Och Kurt Busch är ju före detta mästare, men ingen jätteform på senare tid för Busch när han varit Ganassi-förare. De har en seger Daytona 500 i alla fall från 2010 med Jamie McMurray. McMurray vann också Brickyard 400, alltså NASCAR-loppet på Indianapolis det samma år. Juan Pablo Montoya vann två lopp och också med Ganassi-material i NASCAR. Och annars tror jag att det är nog ändå Kyle Larson som vann flest lopp under hans år i Ganassi. Men ingen mer Ganassi i NASCAR alltså.
Men vad betyder det då? Ingenting va? Inte för IndyCar-stallet tänker jag på då.
Ja. Nej. Nej, så är det absolut inte. Det betyder absolut inte att Ganassi har tröttnat på racing, utan det är snarare att det fanns en intressant, det här Trackhouse Racing som före detta förare åt honom, Justin Marks äger, precis startat upp och gått helt okej för det stallet i NASCAR i år. Han vill köpa upp de rättigheter som NASCAR har för att starta bilar i NASCAR.
Som Ganassi har för att starta bilen.
Ja, precis, precis. Och Ganassi nappade och sålde. Kanske att det har någonting att göra med att Ganassi vill satsa mer på sportvagn. Men för IndyCar-delen betyder det skvatt intet. Ganassis hjärta har alltid varit i IndyCar. Han körde ju IndyCar själv på 80-talet. NASCAR har fungerat mer som en kassako åt honom, för när han köpte det här Felix Sabatis Racing för lite drygt 20 år sedan, det var då NASCAR boomade som mest. Och det har ju alltid hovat in mycket sponsorer därigenom. Så det är bara det att Ganassi vill satsa på annat nu.
Jag vet inte om ni hörde det också, en annan artikel jag snubblade över här, det är att det kommer kanske bli fler ovalrace till nästa år. Vad tycker ni om det?
Jättegärna. Tillbaka till Iowa. Jag har saknat den här sommaren. Gärna Milwaukee. Kanske Homestead, ovalen också. Det finns så många banor. Pocono. Ja, mer ovaler. Ja, tack.
Jag vill se till att det är lite jag vill ha en schysst blandning mellan de här. Va? För jag vill ju fortsätta att se svenskar i toppen. Det tycker jag ju är kul. Mm. Det måste jag ju göra. Jag är ju liksom svensk. Jag tycker att det är kul. Och då vill jag inte ha för mycket ovaler. För som läget är just nu, så är det ju inte riktigt där som de svenska grabbarna är som allra bäst. Och jag vill ju se dem i toppen av mästerskapet, så kan jag känna då.
Samtidigt säger ju Felix, just du, han har ju berättat och vittnat om det, hur hans form och hans självförtroende på valet faktiskt har blivit mycket bättre
när
han gjorde sin debutsäsong. Och även om inte resultaten riktigt har gått hans väg här nu bevisligen då i år, så har han ju verkligen varit med där. Och om Aaron McLaren SP kan fortsätta visa den farten på ovaler, så är det klart, då sitter han ju i en bra situation om det skulle vara fler ovaler. Och för jag vet inte om jag håller med Anna, vi har ju tänkt så här, ja men Marcus, vi har ju sagt att han är ju verkar duktig på och är duktig på ovaler.
Ja, men han har ju så fortfarande sina bästa resultat på de andra banorna, så att det är precis att tala om.
Ja, men det var ju det som var... Ja, det är ju ena på att utesluta det andra. Det har ju inte varit några... Det har ju nästan inte varit att några ovalrace i år.
Nej, och han ligger femma. Det är ju bra.
Ja. Nej, men
jag kan väl tycka en tredjedel kan jag ju tycka.
Ja, det är det som gör IndyCar så unikt också, just att skapa den mixen. Liksom. Och det jag tycker om... Inför i år då, så visar ju den här tendensen, har ju liksom, de har ju tummat på den mixen liksom. Och jag håller helt och hållet med det där, det ska vara den, en tredjedel av varje hade varit kanon.
Ja, men det tycker jag någonstans, att det ska inte vara för mycket av det ena, det ska inte vara för mycket av det andra. För det är en av de sakerna som jag personligen gillar med IndyCar, det är ju att vi har tre helt olika bantyper. Tittar vi på Formel 1 så är det Monaco eller Tilke typ liksom. Och det är ju inte, ja men, och det vill vi inte heller ha. Man vill ju ha olika typer av banor och se olika förare med olika körstilar som är med och slåss i toppen, så att man får ett spännande mästerskap. För det är det som är själva grejen. Man vill ju ha att det ska vara fler som fightas. Jag tyckte förra årets IndyCar-säsong till exempel var fantastisk, när vi fick se Newgarden i slutet av säsongen verkligen äta upp så oerhört många poäng, så att det blev så himla jämnt. Så att faktiskt fundera på det här i söndags när han vann. Och han själv efteråt sa det, att nu blir vi farliga. För det kändes ju faktiskt, alltså, killen är ju inte långt efter sammandraget.
Nej.
Med en sån avslutning som förra året, så kan det bli riktigt, riktigt kul här. Och det är precis det man vill ha. Vi vill ju ha 4-5 förare som är med och slåss där uppe, och olika förare på olika banor. Det är väl egentligen fantastiskt. Så att, en tredjedel var. Då är jag nöjd.
Sen har jag ju personligen svårt att ta till med förare som inte kör hela kalendern. Vi tar ett sånt Tony Kanaan då, liksom, som har en så lång och gedigen historia bakom sig, att han bara kör ovaler till exempel. Det är en sak. Det säger jag inte mer än det. Men tar man sån som Max Chilton till exempel då, som bara kör Indy 500 då som ovalrace, men inte det andra utan bara road street course. Så den typen av förare tycker jag inte riktigt, de är inte mina favoriter på IndyCar. Och det är det som är så, det är därför det är så roligt tycker jag nu när man hör då till exempel Jimmy Johnson då, som bara ska köra road street courses. Han börjar snegla nu på att ta en ovallicens för Indy 500 nästa år. Roman Grosjean, alltså jag kommer äta upp min vad ska jag äta upp?
Mustasch.
Vad sa du?
Min mustasch.
Jag ska äta upp min mustasch om han inte kommer köra några ovaler nästa år.
Mm.
Att förmodligen, han kanske till och med kör full säsong nästa år.
Ja, han kommer köra Gateway nu, i alla fall.
Ja precis. Ja. Men det är, så att okej, jag äter upp min mustasch om han inte kör full säsong nästa år.
Det kommer vi ihåg.
Så han är inne på den 88. Mm. Och se sen.
Mm.
Ja. Hemskt gärna många fler ovaler, eller inte många fler, men en handfull till, de som jag namedroppar precis. Iowa, Milwaukee, Homestead och Pocono vill jag tillbaka i alla fall.
Hur många av de här är kortovaler respektive långovaler?
Iowa känner vi igen, det är den kortaste av dem. Milwaukee var ju i 90 år liksom det traditionella efterfesten från Indy 500. Det var alltid veckan efter Indy 500 i typ 80-90 år. Var vi med senast 2015. Det är en platt en miles bana. Homestead är en ganska högbankad 1,5 miles oval, och sen Pocono platta 2,5 miles ovalen, eller platt och platt. Den har tre kurvor och alla tre kurvor är helt olika från varandra. Men det var ju de här otäcka olyckorna som liksom dödsdömde Pocono och IndyCar. Först med Robert Wickens olycka 2018, och sen när Takuma Sato orsakade den här masskraschen när Felix var inblandad 2019. Men det är fortfarande en fantastisk racerbana, Pocono Speedway.
Och för att återkoppla till Indy Lights här då, som bara kör en oval i år, vilket är ju smått katastrofalt med tanke på att det är en plantskola för IndyCar.
Det är ju på tok för lite.
Där måste de ju också liksom utöka inför till nästa säsong.
Ja hörni, med det sagt så är det väl dags att avrunda ytterligare ett avsnitt av Indopodden. Tack så mycket för att få prata med er igen. Tack så mycket till alla våra lyssnare och våra samarbetspartners Automotorsport och Tico Racing Shop.
Jag kom tänka på det. Ja, vi kan väl säga som så här nu, bara för att flika in där i den avslutningen, att nu tar ju Indycar en 5 veckors uppehåll. Vi kommer ju ladda upp här nu om 2 veckor, så tänkte vi köra en sån här genomgång av första halvan av säsongen. Men jag tänkte att vi får väl unna oss lite semester också, så nästa vecka så blir det ingen Indypodd, utan vi är tillbaka om 2 veckor igen. Kan vi bara flika in det så att folk sitter och blir besvikna nästa tisdag.
Nej, men ni som vill fortsätta att ha lite koll på racing kan ju då kolla in min F1-blogg på Aftonbladet istället. För den tar mig sen inte någon semester.
Men jag har hört att du är ju otroligt aktiv där nu. Det händer ju saker där hela tiden. Så jag är ju, varenda gång jag går in så det liksom, kommer det en ny post. Så att, ja, rekommenderas varmt i min go-to-ställe för att läsa om motorsport.
Men det är klart att ni ska ha ledigt, grabbar.
Tack så mycket.
Ja, men du kommer ju inte ha ledigt, för du kommer ju hålla på att rapportera för OS, va? Eller det är ju full späckat schema hela sommaren.
Ja, här blir det en... OS-året är alltid lika med mycket jobb. Jag har varit guide-redaktör på Aftonbladet väldigt länge när det gäller just OS-guider, så att den ska jag se till att få ut så att ni inte missar någonting där heller, för jag är ju sån här, inte bara racing-idiot, jag är ju sportfån också.
Ja, kan vi smyga in lite extra reklam då för Aftonbladets guide, och när kommer OS-guiden ut?
Nästa vecka.
Okej, okay. Jag får tillköpa den också då. Om inte du vill skicka den till mig, Anna, gratis. Så Jakob, förlåt mig, jag avbröt där, men jag tänkte vi kanske kunde slänga in det också, att vi kommer göra ett litet uppehåll nästa vecka.
Ja. Bra, tack för idag hörni. Tja.
Ha det bra.
Tack så mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.